Hon var inte ens bland de rödas företrädare i tornets sal, vilket Katrin misstänkte att ledarna för de andra Aya var. Elaida borde ha utnämnt henne till ledare för denna expedition istället för den där självgoda Corinne, om det inte som Galina själv påpekat vore så att en röd syster kunde ha gjort Randall Thor misstänksam. Den ärmelin tronande skulle tillhöra alla Aya och ingen, fri från alla gamla trohetsband. Men om Elaida fogade sig efter någon, vilket för all del var en öppen fråga, så var det Galina. Kommer han med godvilligt, som Corinne tror, frågade Katrin. Kanske, sa Galina torrt. Den ära som visas honom genom denna delegation borde räcka för att få en kung att bära sin tron på ryggen hela vägen till Tar Valon. Katrin brydde sig inte om att nicka. Kvinnan som heter Severna kommer att döda honom om hon får minsta möjlighet. Då får vi inte ge henne den möjligheten. Galinas röst var kall och hennes fylliga läppar hårt spända. Den ärmelintronande skulle inte bli glad om hennes planer ruckades. Och du och jag skulle få tillbringa åtskilliga dagar skrikande i mörkret innan vi dog. En impuls fick Katrin att dra upp sjalen över axlarna och hon rös. Det flög damm i luften. Hon skulle ta fram sin ljusa mantel. Det skulle inte bli för Elaidas raseri som de dog, även om det kunde vara fruktansvärt. I 17 år hade Katrin varit Aes Sedai. Men det var inte förrän på morgonen innan de lämnade Tar Valon som hon fick veta att hon delade mer än systerskapet i röda Aya med Galina. I 12 år hade hon varit med i svarta Aya utan att veta att Galina också var det och hade varit det mycket längre. Av nödvändighet höll sig svarta systrar dolda även för andra. Under sina sällsynta sammankomster dolde de sina ansikten och förvrängde sina röster. Före Galina hade Katrin bara känt till 2 stycken. Sina order hittade hon på sängkudden eller i en ficka i sin mantel, skrivna med bläck som försvann om någon annan än hon vidrörde pappret. Det fanns en hemlig plats där hon skulle lämna sina egna meddelanden. Och hon hade fått stränga order att inte försöka se vem som kom för att hämta dem. Hon hade aldrig brutit mot dem. Det fanns kanske svarta systrar även bland dem som följde med dem en dagsmarsch efter. Men hon hade inga möjligheter att veta säkert. Varför? Frågade hon. Orden att se till att draken återfödd förblev vid liv var obegriplig. Även om de överlämnade honom i Elaidas händer. Frågor är farliga för den som svurit att lyda utan att ställa dem. Katrin rös igen och hejdade sig nätt och jämnt från att niga. Ja, Galina Sedai. Men hon kunde inte låta bli att undra. Varför? De visar varken respekt eller heder, morrade Therava. De låter oss komma in i deras läger som vore vi tandlösa hundar och för oss sen därifrån under väpnad bevakning, som om de misstänkte att vi var tjuvar. Severna såg sig inte om. Det tänkte hon inte göra förrän hon hade nått tryggheten bland träden. Aes Sedai spanade säkerligen efter tecken på nervositet. De gick med på kraven, Therava, sa hon. Det räcker för närvarande. För närvarande, ja. En dag skulle Shaido plundra alla dessa länder och vita tornet därtill. Allt detta är illa uttänkt, sa den tredje kvinnan med spänd röst. Visa undviker Aes Sedai, så har det alltid varit. Kanske är det i sin ordning för dig, Severna. Som änka efter Kaladin och Soladric väger ditt ord som en klanhövdings tills vi sänder någon annan man till Ruidin. Men resten av oss borde inte ha med det att skaffa. Severna fick anstränga sig för att fortsätta gå. Deshain hade haft invändningar mot att hon valdes in bland de visa. talat vitt och brett om att hon inte hade varit lärling eller besökt Druidin och hävdat att hennes plats som klanhövdingens företrädare skulle vara ett hinder. Dessutom var hon änka efter inte bara en utan två klanhövdingar och förde kanske med sig otur. Lyckligtvis hade tillräckligt många av Shaidos visa lyssnat på Severna istället för på henne. Det var mycket olyckligt att Shine hade för många anhängare för att det utan fara skulle gå att göra sig av med henne. Visa antogs vara okränkbara. Visa från förrädarklanerna nere i Carhain rörde sig till och med fritt bland Shaido. Men Severna tänkte lista ut något slags lösning. Det verkade nästan som Designs tvivel hade smittat av sig på Therava. Hon hade börjat muttra, bara halvt för sig själv. Det värsta är att gå emot Aes Sedena. Vi tjänade dem före världsfallet och svek dem då. Det var därför vi blev sända till det trefaldiga landet. Om vi sviker dem igen kommer vi att bli förgjorda. Det var vad alla trodde. Någonting som ingick i de gamla legenderna och nästan var en del av traditionen. Severna var inte så säker. I hennes ögon verkade dessa Ishider svaga och befängda som färdades med en eskort på några hundra man genom ett territorium där Shaido, de sanna Eil, kunde anfalla i tusental. En ny dag har grytt, sa hon vast. Ett citat ur ett av sina egna tal inför de visa. Vi är inte längre bundna till det trefaldiga landet. Varje öppet öga kan se att det som varit har förändrats. Vi måste förändras eller också utplånas som om vi aldrig funnits. Hon hade förstås aldrig talat om hur stora förändringar hon hade i åtanke. Om hon fick som hon ville skulle Shaidos visa aldrig mer skicka någon man till Ruidin. Ny dag eller gammal, muttrade Design. Vad ska vi göra med Rand Althor om vi lyckas ta honom från Aes Sedena? Det vore både bättre och säkrare att sticka en kniv mellan rebenen på honom medan vi eskorterar honom norrut. Severna svarade inte. Hon visste inte vad hon skulle svara. Inte ännu. Det enda hon visste var att när hon väl hade den så kallade Kar Akarn, hövding över alla Ails hövdingar, kedjad utanför sitt tält lik den folkilsken hund, så skulle dessa länder i sanning tillhöra Shaido och henne. Det hade hon vetat redan innan den besynnerlige våtlänningen hade hittat henne på det berg som bland dessa människor bar namnet Frändebarnes dolk. Han hade gett henne en liten kub av någon hård stenart och sagt vad hon skulle göra med den, hjälpt av en vis som kunde leda kraften när Althor väl var i hennes grepp. Hon bar den ständigt i sin bältespåse. Hon hade inte beslutat sig för vad hon skulle göra med den, men än så länge hade hon inte talat med någon om vare sig mannen eller kuben. Med högburet huvud stegade hon vidare under den stekande solen som lyste från hösthimlen. Kanske skulle palatsträdgården ha kunnat erbjuda någonting som påminde om svalka, om det funnits några träd. Men de högsta växter som fanns här var pråliga, figurklippta buskar i form av hoppande hästar eller björnar som utförde allehanda konster. Trädgårdsmästare i bara skjortärmarna hastade av och an med vattenhinkar under den skålheta solen för att försöka rädda sina kreationer. När det gällde blommorna hade de redan gett upp. De hade rensat ut alla de mönsterplanterade rabatterna och täckt dem med grästorvor som också var på väg att dö. Skada detta med hettan, sa Aelron. Med en elegant gest drog han en spetsnäsduk ur den spetskantade manschetten på sin gula sidenrock, baddade sig i ansiktet med siliga rörelser och slängde den åt sidan. En betjänt i rött och gyllene livré plockade skyndsamt upp den från grusgången och försvann sedan åter i bakgrunden, medan en annan livreklädd man la en ny näsduk i kungens hand för att denne skulle kunna stoppa den i ärmen. Självfallet uppmärksammade inte Aelron någonting av detta, om han ens märkte det. De här gynnarna brukar för det mesta lyckas hålla allting vid liv till våren. Men den här vintern tycks det som om en del går förlorat, eftersom det inte verkar som om vi får någon vinter. De klarar kyla bättre än torka. Nog är de utsökta, min kära. Aelron, ljusets smorde, Amadasias konung och försvarare, väktare av södra porten, var inte lika stilig som ryktena ville göra gällande. Men så hade också Morgase, då hon för flera år sedan mötte honom första gången, haft sina aningar om att källan till dessa rykten var han själv. Hans mörka hår var fylligt och vågigt och helt uppenbart på väg att tunnas ut över pannan. Hans näsa var en aning för lång, öronen en smula för stora. Hela ansiktet utstrålade på ett vagt sätt svaghet. Någon gång måste hon fråga honom, södra porten till vad? Allt medan hon fäktade sig med sin utsökt snidade elfenbens solfjäder betraktade hon en av trädgårdsmästarnas skapelser. Den tycktes föreställa tre väldiga nakna kvinnor inbegripna i en desperat brottningskamp med gigantiska ormar. De är högst anmärkningsvärda, sa hon. När man kom som en tiggare sa man det man måste säga.
Ja, visst är de.
Ah, det verkar som om statsangelägenheterna kallar. Ett angeläget ärende är jag rädd. Ett dussin män i kläder lika färgsprakande som de försvunna blommorna hade dykt upp på den korta marmortrappan i änden av trädgårdsgången och väntade nu framför ett dussin räfflade kolonner som inte bar upp någonting alls. På återseende tills ikväll, min kära. Då ska vi tala mer om dina förskräckliga bekymmer och vad jag kan göra. Han böjde sig över hennes hand men stannade upp just innan han skulle ha kyssten. Och med en lätt nigning mumlade hon den befängda artighetsfras som var rätt i detta sammanhang. Sen skred han därifrån, följd av hela den svärm av tjänare som hade beledsagat dem hela tiden. Alla utom en. När han var borta viftade Morgase mer energiskt med solfjädern än hon kunnat i hans närvaro. Mannen låtsades som om hettan knappt rörde honom, trots att svetten forsade ner för hans kinder och började gå mot sitt gemak. Rummen var hennes på nåder, precis som den eleganta ljusblå klänning hon bar var en gåva. Hon hade insisterat på den höga kragen trots vädret. Hon hade en mycket bestämd uppfattning om urringningar. Den enda kvarvarande betjänten följde strax bakom henne. Och Tärlanvor var förstås hack i häl. Han envisades med att fortsätta gå i den enkla gröna mantel som han hade rest i och bar sitt svärd vid höften som om han väntade sig ett angrepp i Serenda-palatset, mindre än 2 mil från Amador. Hon försökte ignorera den reslige unge mannen, men som vanligt lät han sig inte ignoreras. Vi borde ha farit till Gelden, Morgase, till Jehanna. Hon hade låtit vissa saker fortgå alldeles för länge. Det frasade om hennes kjolar när hon häftigt snurrade runt mot honom och hennes ögon blixtrade. Under vår resa var vissa försiktighetsmått nödvändiga. Men de som vi är ibland nu vet vem jag är. Då ska du också minnas och visa tillbörlig respekt för din drottning. På knä. Till hennes bestörtning rörde han sig inte. Är du min drottning, Morgase? Han sänkte åtminstone rösten så att inte betjänten skulle höra vad han sa och sprida det. Men hans ögon. Hon var nära att backa undan inför den nakna åtrån i dem. Och vreden. Jag kommer inte att lämna dig så länge jag är i livet, Morgase. Men du lämnade mycket när du lämnade Andor i Gabriels händer. När du återfinner detta ska jag knäböja vid dina fötter. Och då kan du låta hugga huvudet av mig om du vill. Men tills dess, vi borde ha farit till gelden. Den unge dåren skulle ha gått i döden i kamp mot usurpatorn även efter att hon insett att inget av Andors adelshus ville stödja henne. Och sen hon beslutat att hennes enda val var att söka hjälp utomlands hade han dag för dag, vecka för vecka, bara blivit allt mer förmäten och uppstudsig. Hon kunde be Aelron om Talanvors huvud och få det utan att behöva svara på några frågor. Men bara för att de var outtalade behövde det inte innebära att de inte var formulerade. Hon var i sanningen tiggare här och hade inte råd att be om en enda tjänst, mer än vad som var absolut nödvändigt. Utan Talanvor skulle hon dessutom inte ha varit här. Hon skulle ha varit en fånge, värre än en fånge, hos först Gabriel. Det var det enda skälet till att Talanvor fick ha huvudet i behåll. De siligt snidade dörrarna till hennes gemak stod under bevakning av hennes här. Basil Gill var en man med skära kinder och gråsprängt hår som han fåfängt kammade bak över en kal fläck. Hans lädertunika, täckt med runda stålplattor, stramade över buken på honom och han bar ett svärd som han inte rört vid på 20 år innan han spände på sig det för att följa henne. Lamwyn var en hård för, storvuxen kar, men gav ett halvsovande intryck på grund av sina tunga ögonlock. Också han bar svärd, men ärren i hans ansikte och en näsa som knäckts flertaliga gånger vittnade om att han var mer van vid att använda en knölpåk eller knytnävarna. En värdshusvärd och ett råskinn från gatan. Utöver Talanvor var detta den här med vars hjälp hon skulle återerövra Andor och sin tron från Gabriel. De bägge männen undfängnade henne med varsin tafatt bugning, men hon gled förbi och slog igen dörren i ansiktet på Talanvor. Världen, sa hon högt, skulle vara en betydligt bättre plats utan män. Åtminstone tommare, sa Morgases gamla barnsköterska från sin stol som stod bredvid förmakets fönster, inramat av sammetsgardiner. Lini satt böjd över sin sybåge och hennes grå hårknut vaggade av och an. Kvinnan var tunn som en sticka, men inte till närmelsevis så bräcklig som hon såg ut. Jag förmodar att Aelron inte var mer till mötesgående idag. Eller är det Talanvor, barnlilla? Du måste lära dig att inte gräma dig över karar. Man blir svullen i ansiktet av att gå och gräma sig. Lini vägrade att erkänna att Morgase hade lämnat barnkammaren, trots att hon tjänat som barnjungfru åt Morgases dotter sedan dess. Aelron var charmerande, sa Morgase försiktigt. Den tredje kvinnan i rummet, som nu låg på knä och tog fram hopvikta lakan ur en kista, fnös ljudligt. Och Morgase fick anstränga sig för att inte titta på henne. Breen var Lamquins beledsagerska. Den korta solbrända kvinnan följde honom dit han gick. Men hon kom från Carhain och Morgase var inte hennes drottning, vilket hon klargjort med största tydlighet. En eller ett par dagar till, fortsatte Morgase, så tror jag att han ska lova mig hjälp. Idag gick han äntligen med på att jag behöver soldater utifrån för att återerövra Caimlin. När jag väl har drivit ut Gabriel ur Caimlin kommer adelsmännen att skockas kring mig igen. Det hoppades hon att de skulle. Att hon befann sig i Amadicia nu berodde på att hon hade låtit Gabriel förblinda henne och på hans kommando hade behandlat till och med sina äldsta vänner bland husen synnerligen illa. En långsam häst når inte alltid resans slut, citerade Lini, fortfarande koncentrerad på sitt broderi. Hon var synnerligen förtjust i gamla ordstäv och Morgase misstänkte att hon själv hittade på en del av dem i stundens ingivelse. Det kommer den här hästen att göra, framhärdade Morgase. Talanvor hade fel om gelden. Enligt Aelron var landet i det närmaste laglöst på grund av den så kallade profeten som alla tjänarna tisslade om. mannen som predikade om drakens återfödelse. Jag skulle vilja ha lite ball green. Kvinnan bara tittade på henne tills hon tillade, om du vill vara så snäll. Till och med då var det med högst buttermin som kvinnan skänkte upp. Blandningen av vin och fruktsaft var kyld med is och uppfriskande i hettan. Silverpokalen kändes sval och skön mot Morgases panna. Aelron lät frakta ned snö och is från dimbergen, trots att det krävdes en konstant ström av vagnar för att uppfylla palatsets behov. Lini tog också en bägare. Angående Talanvor började hon efter att ha smuttat på drycken. Nog, Lini, fräste Morgase. För all del, han är yngre än du, sa Breen. Hon hade hällt upp åt sig själv också. Den kvinnans fräckhet. Hon föreställde tjänare här, vad hon än hade varit i Carhane. Om du vill ha honom så ta honom. Lamgwin säger att han svurit dig trohet. Och jag har sett hur han tittar på dig. Hon skrattade hest. Han kommer inte att säga emot. Carhanier var motbjudande. Men de flesta brukade åtminstone hålla sin lidelighet dold bakom en anständig fasad. Morgase var just på väg att befalla henne att lämna rummet när det hördes en knackning på dörren. Utan att vänta på svar steg en vithårig man in i rummet. Han såg ut att vara idel ben och senor och var klädd i en snövit mantel med en flammande gyllene sol broderad på bröstet. Hon hade hoppats kunna undvika vitrockarna tills hon hade ett klart formulerat fördrag med Aelrons sigill på. Kylan från vinet spred sig på ett ögonblick ut i benmärgen på henne. Var fanns Talanvor och de andra? Varför hade de låtit mannen promenera rakt in? Utan att tveka sökte sig hans mörka ögon till henne och han gjorde en nästan omärklig bugning. Hans ansikte bar ålderns tecken, med huden hårt spänd över dragen. Men mannen var lika vek som en hammare. Morgase av Andor, sa han med fast stämma. Jag är Pedro Nile. Inte vilken vitrock som helst, utan högste generalkommandanten för ljusets söner i egen hög person. Var inte rädd, jag har inte kommit för att arrestera er. Morgase stod rak i ryggen. Arrestera mig? På vilka grunder? Jag kan inte leda kraften. Orden hade knappt hunnit lämna hennes läppar förrän hon lät höra ett irriterat ljud. Hon borde inte ha nämnt kraften. Att hon placerat sig i försvarsposition visade hur nervös hon var. Hon hade behövt 50 försök att känna urkällan för varje gång hon lyckats. Och de gånger hon lyckats krävde det 20 försök att öppna sig för Shaidin för att hon en enda gång skulle kunna leda minsta lilla Rennil. En brun syster vid namn Varin hade sagt åt henne att det knappt fanns några skäl för tornet att hålla henne kvar tills hon lärt sig att tryggt hantera sin förmåga. Men det gjorde tornet naturligtvis ändå. Inte desto mindre var förmågan att leda förbjuden i Amadicia, även när den var svag och bestraffades med döden. Ormringen som Aelron var så fascinerad av kändes som om den glödde runt hennes finger. Upplärd i tornet, mumlade Nile. Det är förbjudet även det. Men som jag sa är jag inte här för att gripa er, utan för att hjälpa er. Skicka ut era tjänarinnor så ska vi talas vid. Han slog sig ner på en hög stoppad länstol och la manteln till rätta över ryggstödet. Jag tar ett glas av bålen där innan de går. Till Morgases förtret räckte Breen honom omedelbart en bägare med nedvänd blick och ansikte lika uttryckslöst som en hyvlad bräda. Morgase gjorde ett försök att återvinna kontrollen. De stannar, mäster Nile. Hon tänkte inte ge mannen tillfredsställelsen att få höra sin titel, men han tycktes inte låta sig bekomma. Vad har hänt med mina tjänare här utanför? Jag kommer att hålla er ansvarig om de har lidit någon skada. Och varför tror ni att jag behöver er hjälp? Era tjänare är oskadda, avfärdade han hennes fråga samtidigt som han lyfte bägaren. Tror ni att Aelron kommer att ge er vad ni behöver? Ni är en vacker kvinna, Morgase, och Aelron prisar kvinnor med gyllenblont hår. För var dag som går kommer han att komma en tum närmare den överenskommelse ni söker. Men kommer inte att nå hela vägen fram förrän ni bestämmer att det kanske behövs en viss uppoffring från er sida för att han ska ge med sig. Men vad ni än ger honom kommer han inte att ge er det ni önskar. Den så kallade profetens pöbelhopar härjar norra Amerdisia. I väster ligger Terrabon, där 10 olika falanger krigar sinsemellan. Förutom de rövare som svurit sig till den så kallade draken återfödd. Dessutom går det rykten om Aesir Jaer och så den falske draken själv som skrämmer Aelron. Skulle han ge er soldater? Om han kunde hitta 10 män för var och en som han har i sin här nu, eller ens 2, skulle han sätta sin själ i pant. Men jag kan skicka 5000 beridna ljusets söner till Camelin med er i spetsen, om ni bara ber om det. Morgase kände sig helt bedövad. Med tillbörlig värdighet gick hon bort till en stol mitt emot honom och satte sig ner innan hennes knän vek sig under henne. Varför skulle ni vilja hjälpa mig att driva ut Gabriel? Frågade hon uppfordrande. Uppenbarligen visste han redan allt. Utan tvivel hade han spioner bland Aelrons tjänare. Jag har aldrig gett vitrockarna den frihet de velat ha i Andor. Den här gången grimaserade han. Vitrockar tyckte inte om att bli kallade så. Gabriel, er älskare är död, Morgase. Den falske draken Rand Althor har lagt Andor till sina övriga erövringar. Lini lät höra ett litet pip som om hon hade stuckit sig, men Nile lämnade inte Morgase med blicken. Morgase för sin del var tvungen att gripa hårt om armstödet på sin stol för att inte ta sig för magen. Om inte bägaren i hennes andra hand hade vilat mot det andra armstödet skulle hon ha spilt ut bål över mattan. Gabriel död. Han hade lurat henne, förvandlat henne till sin frilla, stulit hennes myndighet, förtryckt riket i hennes namn och slutligen utropat sig till kung av Andor, som aldrig hade haft någon kung. Hur i nådens namn kunde det, efter allt detta, finnas en vag saknad över att hon aldrig mer skulle få känna hans beröring igen? Det var vansinne. Om hon inte hade vetat att det var omöjligt, skulle hon ha trott att han på något sätt påverkat henne med kraften. Men var alltså Andor i Althors händer nu? Det skulle kunna förändra allting. Hon hade träffat honom en gång, en skrämd bondpojke från västlandet som gjort sitt bästa för att visa sin drottning tillbörlig respekt. Men en pojke som burit ett svärd märkt med svärdsmästarnas häger, och han hade väckt Elaidas misstänksamhet. Varför kallar ni honom en falsk drake, Nile? Om han tänkte kalla henne vid namn kunde han få klara sig till och med utan en ofrälsesmäster. Tears klippa har fallit, så som drakprofetian förutsagt. Storfurstarna i Tear har själva hyllat honom som draken återfödd. Nile log ett retfullt leende. Överallt där han visat sig har det funnits Aesir Jaer. Det är de som leder kraften åt honom, tro mig. Han är ingenting annat än en marionett i tornets klor. Jag har vänner på många handa platser, han menade spioner. Och de har berättat att det bevisats att tornet stod bakom även Loghain, den senaste falske draken. Kanske förhävde han sig så att de var tvungna att undanröja honom. Det finns inga bevis på det. Det gladde henne att hennes röst var stadig. På vägen till Amador hade hon hört rykten om Loghain. Men det var bara rykten. Nile ryckte på axlarna. Tro vad ni vill, men jag föredrar sanningen framför enfaldiga fantasterier. skulle den sanne draken återfödd göra som han har gjort. Storfurstarna hyllade honom, säger ni. Hur många skickade han till galgen innan resten böjde sina nackar? Han lät ejlmännen plundra Tears klippa och hela Carhain därtill. Han säger att Carhain ska få en ny härskare, en som han ska utse. Men den enda verkliga makten i Carhain behåller han själv. Han säger att Caemlyn också ska få en ny regent. Ni är död, visste ni det? Det har talats om hennes nord Daelin, om jag inte tar fel. Han har suttit på lejontronen och använt den vid audienser. Men jag förmodar att den var för liten eftersom den är gjord för kvinnor. Han har ställt upp den som en trofé över sina erövringar och ersatt den med sin egen tron i stora salen i ert kungliga palats. Fast det är naturligtvis inte allting som har gått honom lika väl i händer. Vissa andoranska adelshus tror att det var han som dödade er. Det finns sympati för er nu när ni är död. Det som han har av Andor håller han emellertid i ett järngrepp med en hord av ejlkrigare och en här av råskinn som tornet rekryterat åt honom. Men om ni tror att han kommer att hälsa er välkommen hem till Caemlyn och ge er tronen tillbaka. Han lät resten av meningen förbli osagd, men hans ord hade träffat Morgase som en hagelby. Daelin stod i tur att ärva tronen endast om Elaine dog utan avkomlingar. Åh ljus, Elaine! Var hon fortfarande i trygghet i tornet? Det var märkligt. Hon hyste en sån motvilja mot Aesir, till stor del för att de hade tappat bort Elaine en tid, att hon hade krävt att Elaine skulle skickas hem trots att ingen någonsin krävde någonting av Vita tornet. Och likväl hoppades hon nu att de höll hennes dotter i ett stadigt grepp. Hon mindes ett brev från Elaine efter det att hon hade återvänt till Tarvalon. Hade det varit fler? Många av hennes minnen från tiden då Gabriel hållit henne i sitt grepp var så oerhört vaga. Elaine måste vara trygg. Hon borde vara orolig för Gawain också och Galad. Ljuset visste var de var. Men Elaine var hennes arvinge. Freden i Andor var avhängig av en okomplicerad tronföljd. Hon måste tänka över detta noga. Det Nile sa hängde ihop, men det gjorde även en skickligt framställd lögn. Och i det hantverket var denne man mästare. Hon måste ha fakta. Att hon troddes vara död i Andor kom inte som någon överraskning. Hon hade varit tvungen att lämna sitt eget rike i löndom för att undvika Gabriel och alla som skulle ange henne för honom eller ge henne skulden för de missgärningar han gjort sig skyldig till. Om följden av detta blev sympati för henne så kunde hon utnyttja det när hon uppsteg från de döda. Fakta. Jag behöver tid för att tänka, sa hon till honom. Naturligtvis. Nile reste sig elegant. Hon skulle också ha ställt sig upp så att han inte tornade upp sig över henne, men hon var inte säker på att benen skulle bära henne. Jag kommer tillbaka om en dag eller två. Tills dess vill jag försäkra mig om er säkerhet. Aelron är så uppslukad av sina egna bekymmer att vem som helst kan smyga sig in, kanske med ont i sinnet. Jag har tagit mig friheten att postera några söner här, med Aelrons goda minne. Morgase hade alltid hört att det var vitrockarna som hade den verkliga makten i Amardicia och var övertygad om att hon just fått bevis på detta. Nile var en aning mer formell när han lämnade rummet än när han kom och bugade sig för henne som inför en jämlike. Han hade försäkrat sig om att hon visste att hon inte hade något val. Så snart han gått kom Morgase på fötter, men Breen var ännu snabbare att störta fram till dörren. Ingen av dem hade emellertid hunnit ta tre steg förrän dörren slogs upp med ett brak och Talanvor steg in i rummet tillsammans med de båda andra männen. Morgase, andades Talanvor och försökte sluka henne med blicken. Jag var rädd. Rädd, sa hon föraktfullt. Det var för mycket. Han lärde sig aldrig. Är det så här du beskyddar mig? En pojkvasker skulle ha klarat sig lika bra. Men så var det ju också en pojkvasker som gjorde det. Hans glödande blick dröjde sig kvar vid henne ett ögonblick. Sen vände han sig om och trängde sig ut förbi Bärsel och Lamgwin. Värdshusvärden vred sina händer. De var minst 30 stycken, min drottning. Talanvor skulle ha kämpat mot dem. Han försökte ropa för att varna er. Men då var det en av dem som klubbade ner honom med svärdshjältet. Den gamle sa att de inte tänkte göra er illa, men att det bara var er de behövde och om de måste döda oss. Hans blick sökte sig först till Lini och sedan till Breen som stod och mönstrade Lamgwin uppifrån och ner för att försäkra sig om att han inte blivit skadad. Lamgwin tycktes i sin tur vara lika orolig för hennes skull. Min drottning, om jag trott att det skulle tjäna någonting till. Jag är ledsen, jag sveker. Rätta medicinen har alltid en bitter smak, mumlade Lini tyst. Framförallt för ett ilsket barn. För en gångs skull talade hon åtminstone inte så högt att hela rummet. Hon hade rätt, det visste Morgase. Utom det där med ilskna barn förstås. Bärsel såg så förkrossad ut att han förmodligen skulle ha välkomnat en dödsdom. Ni har inte svikit mig, Mr. Gill. En dag ber jag er kanske att dö för mig. Men bara om det skulle komma mer gott än ont av det. Nile ville bara prata. Bärsel ryckte genast upp sig. Men Morgase kände Linis blick på sig. Sannoliken en bitter smak. Vill ni be Talanvor att han kommer till mig? Ja, jag skulle vilja be om ursäkt för mina förhastade ord. Bästa sättet att be en man om ursäkt, sa Breen, är att lägga krokben för honom i en avsides belägen del av trädgården. Någonting brast i Morgase. Innan hon visste ordet av hade hon kastat sin bägare på kvinnan så att det skvätte bål över hela mattan. Ut, skrek hon. Ut allesammans. Ni kan framföra mina ursäkter till Talanvor, Mr. Gill. Breen torkade lugnt vinbålen från klänningen och tog sedan god tid på sig att gå bort till Lamgwin och kroka armen i hans. Bärsel var så angelägen om att fösa ut dem att han nästan studsade. Till Morgases förvåning gick även Lini. Det var inte likt henne. Morgas hade snarare väntat sig att hon skulle stanna kvar och läxa upp sin gamla skyddsling som om hon fortfarande var 10 år gammal. Morgase visste inte varför hon fanns i det, men nu var hon nära att säga åt Lini att stanna kvar. Men så var de alla borta. Dörren var stängd och hon hade viktigare saker att bekymra sig om än ifall Linis känslor fått sig en törn. Hon vankade av och an över golvet och försökte tänka. Aelron skulle kräva handelsförmåner och kanske den uppoffring Nile talat om. För att hjälpa henne. Handelsförmånerna var hon villig att ge honom. Men hon var rädd att Nile hade rätt när det gällde hur många soldater Aelron kunde avvara. Niles krav skulle på sätt och vis vara lättare att tillmötesgå. Förmodligen skulle han begära fritt tillträde till Andor för ett obegränsat antal vitrockar. Och frihet för dem att likvidera alla de mörkvänner de hittade på varenda vind. Att uppvigla pöbelhopar mot enstöriga kvinnor som de anklagade för att vara Aes Sedair. Att döda riktiga Aes Sedair. Kanske skulle Nile till och med kräva en lag mot att leda kraften och mot att kvinnor for till Vita tornet. Det skulle vara möjligt, men svårt och blodigt att driva ut vitrockarna när de väl installerat sig. Men var det nödvändigt att släppa in dem överhuvudtaget? Rand Althor var draken återfödd. Det var hon helt övertygad om, var Nile än sa. Nästan helt övertygad. Men ingen av de profetior hon kände till om draken återfödd nämnde någonting om att han skulle regera över några riken. Draken återfödd eller falsk drake. Andor kunde han inte få. Men hur skulle hon kunna veta vilket det var? En försynt krafsning på dörren väckte henne ur funderingarna. Kom in, sa hon vast. Dörren öppnades sakta och in kom en flinande yngling i rött och gyllene livré. Han bar på en bricka med en ny silverkanna med kylt vin där kondensen redan börjat samla sig i pärlor. Hon hade varit halvt beredd på Talanvar. Lam Gwyn stod ensam på vakt ute i korridoren så vitt hon kunde se. Eller snarare lutad mot väggen som utkastaren på en krog. Hon gjorde en gest åt den unge mannen att ställa ned brickan. Hon fortsatte ilsket. Talanvar borde ha kommit, det borde han, med sitt traskande av och an över golvet. Hon kunde skicka Basil och Lam Gwyn till närmsta by för att lyssna efter rykten. Men det skulle bara vara rykten och dessutom kunde de vara utspridda av Nile. Samma sak gällde tjänarna i palatset. Ers majestät, får jag tala, Ers majestät? Morgase vände sig förbluffad om. Orden hade uttalats på Andor-mål. Den unge mannen böjde knä och hans leende var omväxlande osäkert och sturskt. Han kunde ha sett riktigt bra ut om det inte vore för att han knäckt näsan utan att ha fått den ordentligt omskött sedan. På Lam Gwyn gav det ett härdat intryck, om än simpelt. Men den yngling såg bara ut som om han snubblat och fallit på ansiktet. Vem är du? Frågade hon uppfordrande. Hur kom du hit? Jag heter Paige Connell, Ers majestät, från Sharons köping i Andor, tillade han frågande, som om hon kanske inte förstod det. Hon gjorde en otålig gest åt honom att fortsätta. Jag kom till Amador med min morbror Jen. Han är handelsman för fyrkunga och tänkte att han kanske kunde få tag på lite tygfärg från Terrabon här. Den är dyr på grund av bekymren de har i Terrabon. Men han tänkte att den kanske skulle vara billigare. Hennes läppar smalnade och han skyndade sig att fortsätta. Vi hörde talas om er, Ers majestät. Att ni var här i palatset och med tanke på lagen i Amadishia och att ni gått i lära i tornet och allt så tänkte vi att vi kunde hjälpa er. Han svalde djupt och fortsatte med ynklig röst. Hjälpa er att fly. Och har ni förberett er på att hjälpa mig att fly? Det var inte den bästa plan man kunde tänka sig, men hon kunde alltid rida norrut mot gelden. Så skadeglad Talanvar skulle bli. Nej, det skulle han inte. Och det skulle svida ännu värre. Paige skakade emellertid bedrövat på huvudet. Morbror Jen hade en plan. Men nu vimlade av vitrockar över hela palatset. Jag visste inte vad jag skulle göra annat än att söka upp er som han sagt åt mig. Han kommer säkert på någonting, Ers majestät. Han är klipsk. Det är han säkert, mumlade hon. Så där försvann gelden ur sikte igen. Hur länge sedan var det ni lämnade Andor? En månad? Två? Han nickade. Då vet du inte vad som händer i Camlin, suckade hon. Den unge mannen fuktade läpparna med tungan. Vi bor hos en kar i Amador som har duvor, en handelsman. Han får meddelanden från hela världen, Camlin också. Men det jag hört är dåliga nyheter, Ers majestät. Det kanske tar en dag eller två, men min morbror kommer säkert på någon ny plan. Jag ville bara att ni skulle veta att hjälpen är nära.